Klara Simon. Klarsyn med syskonbandet.
Hej och varmt välkomna ska ni vara till Klarsyn. Ett program som görs av syskonbandet, Kristna Synskadades Förening. Jag heter Anders Holmberg. Det här är sista delen i vår lilla serie med prästen Dag Lindberg, som jag och Tina Strömberg träffade i Söderledskyrkan i Hökarängen söder om Stockholm. Nu står vi här i Söderledskyrkan och har glädjen att få hälsa prästen Dag Lindberg välkommen till Klarsyn, vårt program.
Tack så mycket.
Just det visuella missar Anders, du missar ju det helt och jag i viss mån. För visst, när man får det berättat, då upplever jag också det. När någon berättar hur det ser ut så är jag med i det och i den leken eller upplevelsen.
Och jag kan till viss mån förstå.
Mm.
Det talade ordet är bara en del, men samtidigt en stor del, som du sa, i gudstjänsten.
Och musiken förstås.
Och då blev jag lite nyfiken om vi kan prata om just ordet och uttryck. För det finns ju en predikstol, fast inte så utmärkande här. Ganska anspråkslöst får man väl säga, jämförelse med i en del gamla kyrkor och så, men... Använder du det av den och tycker du det spelar någon roll att stå i den och tala eller inte?
Ibland använder jag predikstolen. Oftast så använder jag den nog inte utan står vid en liten talarstol som ambo. Liksom, där jag kan lägga papper och böcker och så. Men de söndagar då det kommer mycket folk, det är ju första advent och kan vara vid påsk och jul. Då kan det liksom ha en funktion att jag kliver upp så att man kan se mig. Bra. Och det kan också ha någon funktion just med akustiken. Men i vissa kyrkor så hörs man bäst från predikstolen. Det finns en tanke med att den är på den plats där den är. Men annars så tycker jag att det oftast känns bäst att inte kliva upp. För det blir någon slags makt. Kan det upplevas som någon slags maktbetoning att prästen går upp och så ordet faller ner över församlingen. Men som sagt, ibland har det en funktion. Att man syns bra, man hörs bra. Men min känsla är ofta att det känns bra att vara mer i ögonhöjd liksom, med församlingen. Och jag känner mig friare att nu med hjälp av mikrofonen så kan jag ju röra mig hur jag vill.
Gör du det mycket? Vågar du göra det i rummet?
Ja, ibland gör jag det. Just för att om jag vill visa på någonting eller så kan jag göra det. Till exempel om jag vill gå upp i predikan, gå upp till... altaret och visa på de här Maria och Jesusbarnet och liksom kanske stå nära där så kan jag göra det.
Då blir det rent lite visuellt igen att variera sig och peka på något och så.
Ja.
Jag vet ju att du är intresserad av teater eller till och med jobbat.
Ja, lite grann sådär. Ja.
Med teater, så jag tänker att du är väldigt medveten om både rörelse, uttryck på det viset och röst.
Ja. Jo, men det är en dimension som jag tänker på ibland och samtidigt så försöker jag undvika att det blir något blir utstuderat. Så det får ju vara en balans i det där. Och ofta tycker jag i ett kyrkorum så är det enkla väldigt bra. Alltså att inte krångla till det för mycket.
Är det någonting som är genomtänkt som du tänker på inför att du ska predika eller faller det sig på olika vis?
Om det är något större grepp, till exempel att jag går ut... bland bänkraden och kanske för att få en närkontakt med församlingen och ställa en fråga eller så. Då har jag ju tänkt ut det innan. Men ibland så kan, om jag känner mig säker i tilltalet eller liksom har tänkt, ja, men det här, jag vet vad jag vill säga och jag vet vart jag vill komma, då kan jag liksom känna mig släppa manuset och improvisera lite grann. Men det blir ju inte Jarl Kulle eller något sånt där, Dramaten, utan det är ju att jag mer vill komma åt det här att vara lite frimodig och kanske utmana församlingen lite grann så att någonting händer.
Det är bra. Eller nu ska vi inte recensera här kanske, men ändå. Du kan ju säga hur du tänker Anders, men jag som hör och inte får förstärkningar av gesterna och annat tänker mycket på hur det sägs. Alltså det är väldigt olika lättlyssnat förstås. Mm. Så är det alltid med någon som håller föredrag eller i predikan och så.
Mm.
Och det är oftast fångade på ett helt annat sätt när personen frågar, vågar våga gå utanför manus säger du för att du vet vad du vill komma och vad du har för poäng och så. Men det märks också att man vet det så att säga. Ja. Att man är trygg i det och det tilltalar på ett annat sätt än en innan tilläsning.
Ja.
Upplever jag
ofta. Jo, så kan det ju absolut vara.
Men hur mycket ingår det i prästutbildningen? Ingår det eller inte att prata om hur man pratar så att säga?
Ja, det ingår. Sista året som innan prästerna prästvigs, då går de på det här Svenska kyrkans utbildningsinstitut i Lund eller i Uppsala. Då är de klara med de akademiska studierna, de teologiska studierna. Och det här sista året så är det att de ska få tillfälle att öva sig och pröva sig fram och hitta sin stil också i det praktiska hantverket, i det som heter homiletik, predikokonst, i själavård. Man övar sig pedagogiskt, alltså att vara lärare för konfirmander och det pedagogiska. Men man övar sig att sjunga, liturgi. Man övar sig mycket i att man döper dockor, man övar begravningsgudstjänst och allt. Så att, men just man får öva sig i att predika och man får liksom pröva att man kan ju predika på så många olika sätt. Narrativt, som en berättelse eller mer med olika tilltal. Så det får man öva. Mm. Inte jättemycket, men sen när man är klar är ute som präst, då finns ju fördjupningsutbildningar och sådär i olika ämnen.
Du lyssnar på
Klarsyn med syskonbandet.
Men vi pratade om att kolla på dopfunten.
Ja,
det kan vi gå och göra också.
Det här är ett litet hjälpord. Och här är den här ambon.
Ja, där jag ofta när du inte vill ha på det. Alltså mer som ett notställ kan man
ja,
säga.
Precis. Lite
rejälare. Som du kan flytta på, va? Eller
ja.
Vara mer fri i rummet.
Ja. Och så predikstolen är här. Det här, den är av trä.
Och den fast?
Den är fast.
Ja. Ja, den är en bit upp ändå också. Ja. Du står inte nere på golvet utan det är...
Nej, man kommer upp.
Ja, det
man en kommer meter upp en meter. Ungefär. Och även på predikstolen finns det lite textilier som visar, ja, nu är det grönt och ett tyg som hänger ner från den.
Nu ska ni ta er i akt då.
Ja. Så här har vi en ganska rejäl dopfunt i sten.
Just det.
Jag vet inte vilken typ av sten det är. Det kanske till och med är metod faktiskt.
Känns det nästan så.
När det är dop så är det en silverskål som man har här.
Ja, just det, som man lägger ner och häller vattnet i.
Ja.
Men är väldigt avskalad får man väl säga, dopfunt.
Ja, den är lite, precis. Det är lite brutalt. Alltså, om Sölvedskyrkan är, det är dels det här röda teglet, men sen är det ganska mycket betong just. Betongfundament som kan upplevas lite brutalt, men det har också sin skönhet. Så.
Mm.
Och då är glasfönstret här. Och det följer hela ena långsidan med olika färger.
Vill du känna Anders på, för det är lite speciellt, alltså du kan känna hur det är liksom betong mellan glasen.
Mm. Jaha.
Så du kan känna lite hur att eller vad, det är olika färger.
Precis.
Kan man säga.
Och här sen, när solen ligger på, nu är det ju lite svalt ute, men då blir de här glasbitarna varma och sköna att känna på.
Väldigt häftiga. Och de är formade i olika former liksom. Det är som glas och så är det betong emellan, kan man säga.
Ja, oregelbundet.
Väldigt fint.
Mm. Och det vi känner just nu på, det motivet kallas nådens sol. Så det är gula, orangea, röda glasbitar. Mm. Just nu ligger solen på så att det är ganska fint ljus.
Det är lite klosterkyrka över.
Precis, för på andra sidan glasväggen så är det just en liten klosterträdgård kan man säga. Som heter Rosengården. Där man kan sitta utomhus på. Och det finns en liten vattenfall där. Nu har de stängt av det, men på sommaren så pålar det lite där. Just, och det förstärker just det som du säger, det klosterkänslan.
Vi är som sagt vid dopfunten. Och då tänker man ofta på ett barndop. Jag funderar på hur går det till här i kyrkan om man är vuxen och inte är döpt och vill döpas. Hur går det till rent praktiskt?
Ja, det är ganska vanligt att det är unga och vuxna också som döps vid den här dopfunten. Och då är det ju väldigt bra att den är stor. Den är ju
då får man som vuxen...
Fast inte så att man kan doppa sig.
Nej, precis. Utan man får luta sig framåt och så får man vatten på huvudet. Så det är ingen dopgrav eller bassäng. Utan vill man verkligen doppa sig så då får vi åka till sjön Magelungen eller något sånt där. Så får man doppa sig. Det kan man göra.
Mm. Har det förekommit?
Att man åkt till sjön Magelungen? Det har det säkert gjort. Jag har inte varit med om det. Men jag har varit med om att man döper sig i bäckar och sådär.
Ja. Men om man säger andra baptistiska traditioner, pingst och så har man ju dopgravar.
Just det.
Ofta just för att kunna inomhus också kunna doppa hela kroppen som vuxen.
Mm.
Finns det i det som är Svenska kyrkan? Eller det förekommer inte, utan då går man till en sjö istället, eller?
Ja, precis. Jag har inte sett någon dopbassäng i en svensk kyrklig. Det kanske finns någon ekumenisk kyrka.
Jag tror att det finns någonstans. Ja.
Men då är det annars att man tar vatten på huvudet, precis som med barnet vid uppfunten. Annars är det man gör då.
Precis. Öser vatten på huvudet i Faderns, Sonens och Helgens namn. Mm.
Nu har vi passerat och gått förbi altaret och så. Men det var ingen altarring, eller finns det någon form av...
Ja, precis. Det finns en altarring med en öppning i mitten. Och när vi gick upp till altaret så gick vi igenom den öppningen. Jag skulle tro att man har tagit bort den här mittendelen för att förstärka intrycket att vägen till det heliga är öppet, liksom inte slutet.
Ytterligare en symbol.
I
det andliga eller teologiska tänket. Eller vad.
Precis.
Men har ni knäfall?
Det finns knäfall kring den här altarringen också. Och knäfall om vid vigsel till exempel, om brudparet vill knäfall så kan man göra det. Och även i bänkarna, alla de här bänkarna i kyrkorummet, finns det möjlighet till knäfall. Alltså jag tror de oftast används till fötter. Man sätter upp fötterna. Men tanken är nog från början, tror jag. Jag ska prova.
Ja, jag tänkte göra det.
Vill du prova?
Ja.
Just där är den där mellangången här. Här som du går in.
Tina ska nu prova här om knäfallet fungerar.
Ja, det går bra.
Det gör det, va? Ja. Det är inte vadderat så det är lite hårt för knäna, men det funkar.
Och så är det lite fram, men det är också funderat på som du, om det funkade. För att man får lite tappa balans bak, men man kan ju hålla i sig.
Jag skulle hellre sätta upp fötterna där.
Det är nog det vanligaste.
Det är bekvämt att göra det, så det görs ju. Och då är det ju bra att det inte är tyg. Värderat så att det smutsar ner.
Man får med sig egen kudde.
Just det.
Om man har svårt eller får ont i sina knän.
Men det förekommer inte, den symboliken förekommer inte så ofta just nu. Det har ju varit olika tider att man knäböjer i bänkarna, eller hur?
Ja, precis. Och i katolska kyrkan är det väl betydligt vanligare än i vår lutherska kyrka. Ja, men det är olika. Ja, det är som du säger, det är olika i olika tider. Det kanske kommer tillbaks.
Ja, precis. Just det går trender där också.
En längtan att få falla på knä inför Gud. Det kan ju vara en ganska naturlig känsla. Men under senare delen av 1900-talet så var det mycket att man skulle kunna... Ja, man tar emot nattvarden också stående. I början av 1900-talet alltid man knäfäll då vid altarringen. Så det är någon tanke det här med att få möta... Ja, att liksom inte behöva förödmjuka sig. Om, det behöver man inte alls göra för att man knäfaller. Men det har varit sådana tankar att man ska kunna möta Kristus liksom stående här. Så.
Det är olika traditioner också vad det gäller nattvarden. Brukar ni ha? Doppar man brödet i vinet här, eller hur?
Det är det vanligaste. Eller vill man dricka ur bägaren så går det bra också. Men vi uppmuntrar ofta till att doppa i...
Kanske mer hygieniskt också, sätt.
Ja, det kan ju vara det faktiskt.
Jaha.
Ja, vi har fått med allt möjligt. Har du kommit på något som passade in på något annat som...
Nej, inte just.
Missat.
Jag tror inte vi har missat något.
Eller vill Dag lägga till något som du tycker vore väsentligt?
Nej, men det är väl precis, det går ju att fördjupa sig i alla möjliga symboler och så i ett kyrkorum. Och det är det som gör ett kyrkorum rikt, att det finns så mycket av historia och av symbolik. Att det, det blir ett rikt rum. Men man får behålla det här att det är att vara frimodig i kyrkorum, så man inte tänker att jag måste förstå allt, utan man får gå in i kyrkorummet och så får man ta emot det som man med sinnena, känslan och med hjärtat och intellektet som en gåva bara. Ja.
Det var väl ett jättebra slutord, tänker jag.
Ja, absolut. Vi får verkligen tacka Dag Lindberg för att vi fick komma hit och se kyrkan och få en lång för en pratstund med dig.
Ja, men det var roligt att ni kom.
Tack så jättemycket, Dag.
Tack.
Det var Tina Strömberg och jag, Anders Holmberg, som intervjuade prästen Dag Lindberg. Och det var allt för Klarsyn den här gången. Klarsyn görs av Syskonbandet, Kristna Synskadades Förening. Tekniker idag har varit Kalle Olofsson och jag heter Anders Holmberg. Vill du komma i kontakt med Syskonbandet så kan du gå in på vår hemsida www.syskonbandet.se. Vi vill önska er Guds rika välsignelse tills vi hörs igen nästa gång. Hej då!